Ska amerikanska soldater få verka fritt på svensk mark? Blir Sverige säkrare eller osäkrare med det militära avtalet med USA? Och varför är svenska elever så dåliga på svenska och matte? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om nära döden-upplevelser. Varmt välkomna till säsongens näst sista avsnitt av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
Yes.
Ja, vi ska börja med att prata om att Sveriges och USAs utrikesministrar har signerat ett avtal som innebär att USA kommer få tillgång till 17 svenska militärbaser. Det här är baser som är utspridda i landet från Kiruna och Boden i norr till Ronneby och Revingehed i söder. Amerikanerna kommer exempelvis få landa flygplan där, få förvara vapen där, få ha militära styrkor där och få genomföra militärövningar där. Mm. Amerikanska flygplan, fartyg och andra militära fordon kommer dessutom få röra sig på svensk mark utan att kontrolleras av svenska myndigheter. Huruvida det kommer bli några kärnvapen på svensk mark är dock oklart. Regeringen säger att det inte är aktuellt, men det finns ingenting i avtalet som reglerar det här. Innan det blir verklighet ska det dock behöva gå igenom i riksdagen. Mm. Det ser dock ut som om det kommer bli fallet eftersom det finns en bred politisk majoritet bakom det. Vänsterpartiet är dock kritiskt av flera skäl. Kritikerna menar att det finns en större risk att Sverige dras in i krig genom det här avtalet. Medan regeringen menar att vi blir säkrare med avtalet. Mm. Vad säger du om det?
Alltså jag måste säga att det är galenskap. Jag tycker det faktiskt. Alltså jag håller med Vänsterpartiet. Kanske inte det vanligaste, men i den här frågan så kan jag inte förstå att man faktiskt går med på detta. Just för det argument som du nämnde här, nämligen att det finns inget skäl för Ryssland att anfalla Sverige. Det finns ingen rysk befolkning här, det finns ingen historisk... att Sverige
nej, något... men Gotland ligger strategiskt till.
Jo, det är klart att den gör det, va? Men jag menar, nu finns det sannoliken skäl för Ryssland att slå ut Sverige. Speciellt om det till och med finns osäkerhet från kärnvapen. Men oavsett detta, jag tycker det är ytterst märkligt faktiskt, det måste jag säga.
Mm. Men blir andra länder ändå inte avskräckta av att anfalla Sverige om vi har amerikanska styrkor på plats?
Alltså alliansfriheten har gagnat oss i 200 år. Den borde ha gagnat oss fortsättningsvis. Det är inte ofta heller håller med Göran Geider som ju är socialdemokratisk ledarskribent, Dalademokraten. Han säger USA har invaderat Sverige långsamt. Typ någonting sådär, sa han. Man får säga vad man vill om det. Och jag förstår ju klart att vi är väl många av oss som hellre lägger våra kort i västland som USA än i Ryssland. Absolut. Det är bara det att sett ur svensk synvinkel att inte dras in i ett krig, oavsett hur den utvecklar sig, är ju betydligt större risk nu när vi så att säga tillåter främmande trupper på vårt egen mark. Jag fattar det inte.
Mm. Nej. Det här avtalet har ju inte föregåtts av någon större politisk debatt direkt heller. Vad säger du om det?
Nej, men det är precis det som är, det som är en del av den sjuka ekvationen här. Det borde varit en otrolig debatt om detta. Ska vi överge en framgångsrik alliansfrihet under så lång tid? Och sen bara plötsligt så har vår utrikesminister träffat amerikanska utrikesminister. Och vem vet vad det kan vara för ledarskap i USA framöver? Alltså, och vilka politiska spel på hög nivå där vi plötsligt dras in i ett spel som vi inte hade behövt göra. Det har gagnat Sverige väl att faktiskt ha en alliansfrihet även om vi har haft en lutning åt västsidan naturligtvis. Det är en ganska stor sak faktiskt. Det här är en stor sak, Sara. Mm.
Varför tror du att de svenska politikerna går med på det här helt okritiskt då, som det verkar som?
Nej, men alltså det är i någon form av... Man har liksom föregripit hela NATO-processen. Jag är ju emot NATO-processen också, va? Men man föregriper ju detta på något sätt och tror säkert att man ska kunna avskräcka Ryssland, för det är det handlar om. Och jag tror det är precis tvärtom, måste jag säga.
Mm. När man tittar på svenska politiker som är i USA och tar i hand med de här amerikanska politikerna och så vidare så kan man se en stolthet och glädje. Mm. Tror du att det finns liksom en fascination för USA som spelar in och att man kanske är för lättflörtad när man får liksom vara med de stora grabbarna?
Alltså det kan ju hända att det finns psykologiska spel så, va? Men jag menar, det är ju vår Det är ju vår fred i vårt land det handlar om. Och det är alltid kul att spela med stora grabbar. Amerika är ju den största militärmakten. Alltså lägger du alla militärmakter i ena vågskålen så väger USA tyngre. Så att jag bara tycker att alltså det där sker utöver våra huvuden och det är fel beslut.
Inte heller bland vanligt folk har det varit så mycket debatt eller kritik mot det här. Hur mycket tror du spelar in att USA ofta framställs som den goda parten i olika krigsfilmer och att det finns en sån här fascination för USA?
Alltså det är klart att det finns ju skäl att titta positivt på vad USA har gjort under
sista... Jo, men tror du att folk påverkas för mycket av det som visas i filmer och sådär exempelvis?
Jag till exempel tycker ju att Biden-administrationen nu är alldeles för aggressiv med amerikansk militärmakt. Faktiskt alltså.
Vad vanligt folk tycker, frågan.
Jag är ju vanligt folk. Jag tycker inte om detta. Så att, jag vet inte vad det påverkar. Jag tycker dock det är fel och jag tycker att man borde haft mycket större debatt runt detta. Om vi verkligen ska överge vår alliansfrihet och tillåta främmande trupp i vårt eget land. Fel beslut.
Mm. Vad tror du att det kommer innebära för Sverige på sikt då? Kort.
Det kommer innebära större risk för att dra sig in i krig.
Ja, vi får se hur det blir med den saken och om det går igenom.
Vi ska det är 2/3 tror jag av riksdagen som måste fatta beslut om det. Och som sagt, så heja Vänsterpartiet i denna fråga.
Ja, vi får se hur det blir. Vi ska gå över till nästa ämne. Och då handlar det om att svenska elever tappar allt mer i den här PISA-undersökningen. Ja. Mellan 2018 och 2022 har svenska elever blivit sämre på framför allt matte och läsförståelse, men även på naturkunskap som är det tredje ämnet som granskas. Det här är en trend som kan ses i många länder, så pandemin tros vara en förklaring. Men inte hela förklaringen. Detta eftersom resultaten har sjunkit under lång tid och eftersom vissa länder klarar sig bra trots pandemin. Något annat som syns i undersökningen när det gäller Sverige är att glappet mellan starka och svaga elever tycks bli allt större. Vad säger du om det här?
Det är verkligen allvarligt faktiskt att vi får en ung generation som inte kan förstå vad man läser och inte kan räkna. Så är det. Så jag tycker man ska ta sådana här saker på ändå någon form av allvar. Och då är ju den underliggande frågan, varför är det så här i Sverige? Och det finns ju säkert flera förklaringsmodeller på det. Men en är nog ändå den faktiskt klassrumssituation som finns. Nämligen där lärarauktoriteten har underminerats. Alltså, och även kanske rektorerna. Man får inte ta itu med de problem som kan uppstå i klasserna. Och därmed försämras ju hela klassens inlärningsförmåga. Och det har att göra med det här elevens rätt att få och så vidare. Och rädslan att liksom, utöva någon form av auktoritet. Vi behöver ordning och reda i våra klassrum. Jag tror det är en nyckel. För att få se bättre siffror.
Ja. Vad tror du om att blanda elever från olika skolor som man gör på vissa ställen?
Alltså det där kan man ju titta på detaljnivå på. Men det är utan tvekan att segregationen slår igenom här. Va? Och vissa utsatta områden, kanske oftast unga grabbar eller grabbarna, har sämre resultat än tjejerna.
Jo, men tycker du man ska liksom tvångsflytta elever?
Jag tror inte det är rätt åtgärd att tvångsflytta hit och dit. Alltså, absolut inte. Och jag har inga enkla svar på hur man ska göra det. Men jag tror också att vi har slagit sönder familjerna i mångt och mycket. Eller slagit sönder, men alltså många familjer ger inte det stöd som unga människor behöver. Just utifrån att familjebilderna är så trasiga i många sammanhang. Mm. Det ligger också som en delförklaring här. Ja. Det tror jag faktiskt.
Mm. Det finns andra förklaringar som har lyfts också, som fokus på sociala medier, att många sitter med sina mobiler istället för läser och sådär.
Jo, men så är det va. Det är definitivt så, men det är ju inte bara i Sverige, det är sociala medier. Det är ju jämförelse med andra likartade länder som gör att Sverige ändå sticker ut här, som ju är det intressanta tycker jag. Men visst är det utan tvekan så att man har tittat på Pippi Långstrumps böckerna, läst jag någonstans, men man har inte läst dem. Eller man inte tittar på Pippi Långstrumps böcker, men Pippi Långstrumps filmerna. Men man har inte läst Astrid Lindgrens böcker till exempel. Mm.
Ja, vi ska byta ämne. Och då har det blivit dags för veckans tips. Ja, det har blivit dags för veckans tips. Och idag är det faktiskt vår fotograf och ljudtekniker Jonas som är där och ska tipsa om någonting.
Jajamän. Jag har med mig en julmusikal som går på bio just nu. Och jag såg den här veckan och den var fantastiskt bra faktiskt.
Journey to Bethlehem.
Ja, så heter den. Och det är ju Adam Andrews heter han som är regissör. Han är född i Sverige och har jobbat mycket med svenskar i den här produktionen. Mm-hmm. Och man märker mycket att han är liksom musiker och producent i grunden, så att det är väldigt genomarbetat i hela musikbiten och så.
Mm. Så att, vad var det som var bra med den då?
Ja, nej men alltså, gillar man musikalfilm så kommer man tycka om den här. Den är liksom lite som en, det finns lite sådär blinkning mot Jesus Christ Superstar. Det finns mer åt sådär, om man gillar Disney-hållet liksom, med kanske Aladdin och sånt. Och så finns det även, någon kanske har sett The Greatest Showman som kom för något år sedan. Det är liksom en liten mix av sådär olika sorters musikalgrejer.
Men även med ett allvarligt budskap i botten på något sätt.
Ja, verkligen. Och det är ju också att de lyckas liksom berätta den här berättelsen som många har hört så många gånger. Men att de fångar den liksom kärnan i den. De har tagit lite artistiska friheter i hur de, alltså vissa detaljer och så. Men kärnan är verkligen så att man känner igen sig. Och ja.
Om Jonas tipsar, då måste man ju gå, eller hur?
Precis, jag ska nog gå i helgen faktiskt. Ja. Tack så mycket för det tipset, Jonas. Ja. Vi kommer med fler tips nästa vecka då vi har vårt julspecialprogram. Men nu ska vi gå in på veckans teologiska fråga. Ja, vi har fått in flera tittarfrågor och en av dem handlar om nära döden upplevelser. Mm. Det är en kvinna som berättar att hon själv har haft en nära döden upplevelse och undrar för det är så tyst kring sånt i kyrkorna och hur man ska se på dem. Mm. Så vad säger du om det?
Det finns faktiskt en massiv antal vittnen om det här med människor som har upplevt, man oftast kanske i samband med en operation eller så, att man har liksom lämnat sin kropp. Och jag tror man tar det där på allvar. Det är någon form av ett vittnesbörd som människor överraskande berättar. Och väldigt likartade berättelser. Det finns ju till och med ganska avancerade berättelser där människor har upplevt hur man har lämnat sin kropp och sett vad som har hänt i andra rum. Mm. Och så har man beskrivit det. Och det har liksom stämt, va? Och det där kan man naturligtvis avfärda och skratta som en del gör. Men har man upplevt det, och att det är så många som har gjort det och det är så samstämmigt, så tror jag man ändå någonstans ska ta det på allvar. Mm.
Men vad är det som sker i det här ögonblicket, tror du?
Alltså, jag tror ju faktiskt att människan är, inte bara är en komplicerad köttfärslimpa. Jag tror faktiskt att människan har en själ, en ande och själ. Alltså. Och när den fysiska kroppen dör eller på väg att dö, så tror jag faktiskt att själen lämnar människan. Därför att vårt sanna jag är vår inre människa. Och det är också Bibelns undervisning att så sker. Va? Så att jag tror att människan upptäcker, wow, det är något mer som händer här. Va? Mm. Sen är det många också faktiskt någon form av Kristusupplevelse. Man upplever ofta att man kan möta en gestalt, en ljus gestalt. Och en del kan uppleva det väldigt besvärligt, men många upplever det väldigt positivt. Det är som att man kommer in i en annan dimension. Mm. Och jag tror ju att livet fortsätter även när vår fysiska kropp dör. Mm.
Ja. Men vad säger Bibeln om de här sakerna då?
Ja, men Bibeln säger att det är människans lott att dö. Vi kommer ju alla att dö, va? Men vi lever vidare i nästa dimension. Och det kan väl mycket väl vara så att de här upplevelserna faktiskt ligger i linje med det, den undervisningen. Mm. Så att, och sen vad som händer efter döden är ju en otroligt viktig fråga. Men det finns en fortsättning.
Mm, det får jag ta mer om en annan gång. Mm. Mm. Som du var inne på här så är det ju väldigt många sådana här berättelser som finns. Hur ska man kunna veta om de är att lita på eller inte?
Alltså, vi kan inte bygga vår trosuppfattning på vad människor upplever naturligtvis. Det kan vi inte göra. Utan jag bygger min tro på vad skriften, vad Bibeln säger. Men om Bibeln är sann så bör ju upplevelserna peka i riktning mot det hållet. Man kan också dra felaktiga slutsatser av en upplevelse. Så att jag litar ju på att en människa har upplevt det subjektivt. Men så att jag har ingen anledning att hålla på och korrigera människors upplevelser. Men för att bygga en tro och trosuppfattning så behöver man komma till säkrare källor, objektiva källor. Och då är ju skriften eller Bibeln, jag vet inte om det där är en Bibel. Det är en Bibel. Ja, men alltså den ger oss guidning och vägledning för att tolka de här upplevelserna rätt. Va? Så det är mycket spännande saker och det är väldigt spännande att få undervisning om det egentligen. Mm. Jag tycker alla i Sverige borde få rätt att veta vad som egentligen står i Bibeln.
Mm. Varför pratas det så lite om just de här sakerna i kyrkorna då?
Och Det tycker jag är en jättebra fråga. Och jag tror att den här frågeställaren ställde den här frågan också. I det har hon helt rätt. Jag tycker vi borde verkligen i våra kyrkor tala om det som är en unik uppenbarelse om. Är människan en evighetsvarelse? Vad händer efter döden? Till exempel, det borde vi tala jättemycket om. Istället så talar vi kanske mycket om miljö och relationer. Och det är alltså inte att det säger ont att göra det. Men vi behöver nog justera vår förkunnelse så vi får det här djupet i undervisningen. Så jag beklagar att vi alla gånger vispar för mycket på ytan istället för att verkligen undervisa om djupen.
Ja, vi får sätta punkt där. Tack så mycket, Sven.
Tack.
Och tack till er som har tittat. Nästa vecka så blir det säsongens sista avsnitt som blir ett litet julspecialavsnitt. Hoppas att ni vill ses då. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra!